I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Så man får en sån manlig röst.
Va? Ja, gå ner.
Hej. Hej Maria.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi en exklusiv inledning som heter Hörs i radion där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Och efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcaster får du hemskt gärna prenumerera på den här podden. Och efteråt ge oss en recension. Maila mig också på dilemma@mixmegapol.se så ger panelen här sina tips och synvinklar på ditt dilemma. Dagens panel, Maria Montazami, Josefin Crawford och Sebastian Boudet. Första gången Sebastian. Du är jurymedlem. Ja, sa jag det rätt?
Det var perfekt.
Sebastian, ska jag överdriva? Sebastian Boudet.
Nej, det här lät väldigt parisiskt.
Det är det inte också. Sebastian?
Sebastian.
Nej, en är tyst. Sebastian.
Sebastian.
Stja.
Ja.
Just det, det är som
ja. Ja. Jurymedlem i Dessertmästaren är du. Dessertmästaren är Kanal 5 och Nyhetsmorgon.
Japp.
Första gången i Dilemma.
Ja.
Ja, och tredje avsnittet av Dessertmästarna sänds på onsdag, va?
Japp, klockan 21.00.
På Kanal 5.
På Kanal 5.
Sådär, ja. Sen har vi Maria Montazami här igen, ja. Kul att ha dig. Du är originalbandmedlem i Svenska Hollywoodfyra.
Ja.
Ja.
Vi har precis haft höstpresentationen, så vi fick se för första gången ett klipp lite mer djupare av vad som kommer att hända.
Jag har, har en liten ordväxling här mellan dig och en journalist där du säger, jag vet inte varför Gunilla Persson är inte med, men nu har vi en ny som står för blåsvärlden istället. En ny som står för blåsvärlden, syftar du på Anna Anka då, säger journalisten. Ja, självklart. Det förstår Absolut. Du väl. Herregud, säger Maria Montazami med ett skratt. Är detta korrekt?
Stämmer, ja.
Ja. Ska bli kul att tampas med Ankan.
Ja, men hon är faktiskt ganska lätt att hantera ändå.
Vem föredrar du, Persson eller Ankan?
Jag vet faktiskt inte det. Jag tror osäker. De är helt olika på sina egna annoying sätt.
Men lite samma energi på något sätt ändå.
Mm. Men Anna svär och det gör inte Gunilla och det gillar jag.
Uh-huh.
Hos Gunilla.
Ja, du gillar inte att Ankan svär?
Nej.
Nej,
gud vad hon svär.
Hon gör det, va?
Oh.
Ja.
En riktig lastbilsmun eller vad man säger. Truck driver
mouth.
Yes.
Mm. As they say over there. Josefin Crawford, på tal om over there. Välkommen.
Hej.
Hej.
Hej. På tal om lite... over there.
Ja, men du sitter så långt ifrån mig. Du brukar sitta rakt framför mig. Nu sitter du liksom lite några centimeter längre bort. Jag känner mig extremt obekväm med det, men det ska vi försöka reda ut.
Det ska nog gå bra. Ja, det är lugnt. Jag känner mig i alla fall safe här mellan dig och Maria.
Just det. Podden ihop med Josefin har du. Mm. Och sen släpper du någon slags musik i höst också. Berätta om det.
Ja, alltså det är väl planen i alla fall. Vi håller på att spela in lite låtar. Eller jag har gjort det lite då och då. Så här, som ett side project. Och nu börjar allting låta så bra och fantastiskt. Så jag tänkt att köra en liten, ett litet släpp.
Är det Italien disco?
Du får höra.
Josefin is back.
Yeah.
Så är det. Jag har hört att Maria Montazami har ett dilemma här idag.
Mm.
Som är väldigt specifikt.
Och då skulle jag faktiskt vilja veta så här. Vems skyldighet är det att... Är det min skyldighet att inte titta på andra människors tår när man står i kassan? Eller är det deras skyldighet att ha tårna manikyrerade när de beger sig ut och ha öppna skor?
mycket.
Det var väldigt akademiskt förhållningssätt. Ja, alltså, vad är ditt problem? Tycker du att det är för jävligt att folk helt enkelt visar sina äckliga tår?
Ja, tänk när man går ut och står i kassan när man precis ska handla mat och man lägger upp alla ekologiska bakverk. Mm. Och så tittar man lite snett ner och vad ser man? En sån liten gul rund
en tånagel.
Va?
Lite gul tånagel.
Ja, men det är sån här, på stortån då. Sån här,
en hård.
Ja, en hård gul. Jag kan inte sluta titta.
Som flyger som stenskott när de klipper.
Ja.
Dem.
Ja, visst. Ja.
Usch, ja, det är obehagligt. Så vad är ditt problem? Ska du brottas med ifall du ska kommentera eller inte?
Ja, och jag kan inte sluta titta. Ibland har jag zoomat in på kameran. På min mobil och tycker det är så kul.
Står du med din mobil framför en människas tår?
Ja.
Och undrar om du ska fråga eller inte. Det är liksom redan gjort då på något sätt.
Ja, men man kan ju inte vara taskig och säga ursäkta. Men,
du tycker inte det är taskigt att zooma in med iPhonen om man får en annans fot?
Ja, och sen gå hem och skratta. Det är väl taskigt med sina barn.
Ska Maria säga till eller inte? Vad säger Sebastian?
Nej, jag skulle... Alltså, en ekologisk tår. Naturligt, det beror på om den ser sjuk ut eller om den är ju naturligt. Jag gillar naturen. Så att,
ekologisk tå, vad är det? Är det något man kan äta med gott samvete?
Nej, men någon som kanske man vill inte använda massa kemikalier och kanske inte ha massa nagellack att täcka över och låta tårna handlas fritt.
Mm.
Man är ändå en individ och får vara som man vill, eller hur? Ja. Om man är ful och har en stor näsa, vad ska jag göra? Ska jag täcka min näsa?
Kraftfull, vad säger du?
Jag förstår dig, Maria. Samtidigt är jag lite imponerad över att du fotar och zoomar in och så här. För jag blir otroligt äcklad. Alltså. Jag kommer ihåg när jag var i Grekland för inte så länge sedan. Och min kompis då, alltså hon förstörde hela dagen. Hon bara, kolla åt vänster. Kolla hans fötter. Och alltså, då ligger en gubbe där. Och jag menar, det var väl inga problem att han låg där. Men han hade liksom fotsulan åt mitt håll. Och på den här fotsulan så är det liksom som stora sjokflagor. Gula, som, det ser ut som ostbitar som hänger ner. Och, alltså, och naglarna var så här...
Kan det vara mer grafisk?
Nej, det var
kan du beskriva doften?
Så nära var nog inte, hoppas vi.
Nej, men du vet, jag blev så äcklad. Jag mådde dåligt. Och han låg ju bara där med sin fot. Och jag tänkte hela tiden, vad ska jag göra? Vad ska jag... Och varför gjorde hon mig uppmärksam på det här?
Mm, det är
då kanske man har någon fotfetish av något slag. Får jag bara berätta en jätteäcklig sak som hände med mig?
Kan det vara äckligare än Jossans?
Ja, för det handlar om mig själv. Jag låg i min egen säng och hade säkert varit ute i trädgården och pysslat. Då går man ju alltid bara fota.
Mm.
Sen när hushållerskan ska byta lakan så sa hon, Maria, ditt lakan har blivit upprivet nere vid din fotända. Ska jag slänga det eller lakanet? Ja, självklart, säger jag. Då är det min häl som har rivit upp lakanet under nattens gång.
Ouch.
Hur äckligt är det?
Ja, det är lite småäckligt alltså. Du är inte den som förgillar hälar.
Jo, jag har jättemjuka fötter. Men inte den gången. Och lakanet var väl gammalt.
Okej, slitet lakan. Men ja. Alltså, kan man gå så här långt att om det är en väldigt vacker, underbar människa på alla sätt och vis. Men... naglarna är en... Kan det vara en dealbreaker?
Ja.
Mm.
Det är så pass?
Ja, absolut.
Sebastian, titta frågande.
Nej, jag tror att jag skulle ändå kunna se över. Om den personen är väldigt vacker inuti och så, det går alltid att lösa fötter.
Hur då?
En manikyr, en pedikyr?
Ja, men det är ju kemikalier. Nu
ja,
pratar
det
du
finns pedikyr med olivolja och äggvita och lite grön kaffepulver.
Ja,
man hittar en lösning. Alltså, det här är inte ett stort problem. Alltså, det svåraste
men du
med
menar
människor...
Att,
det...
Skulle du mena att du tog dig an fötterna och liksom tog hand om det här också? Gjorde en liten behandling?
Ja.
Mm. Oh.
Men ja, om den personen trivs bra med de fötterna...
Så skulle du ha överseende
med det. Alltså, det är därför kärleken finns, eller?
Mm. Här har vi en djup människa. Han nekar inte till ett par kassafötter.
Nej, men jag tycker det är så äckligt. Alltså, det är ju bakterier och skit. Det är liksom som att ha ett äckligt underliv eller liksom gå runt med löss i huvudet. Alltså, man kan väl bara sköta om det, precis som andra kroppsdelar. Då, och om man nu vägrar göra det, då får man banne mig gömma dem, tycker jag.
Nej, det är skillnad på naglar och klor.
Mm.
Det är det som har det.
Det finns ju mycket så här knoter och knölar och vårtor. Det finns mycket äckligt som kan hålla på där.
Okej. Okay. Yeah. Så ska, är det, det är okej för helt enkelt Maria att kolla och säga till, tycker du, Jossa?
Säga till en främmande person?
Mm. Täck fötterna.
Nej, det kan man inte göra.
Det kan man inte göra. Nej. Jag tänkte att du gör hela Marie. Men du tar bara bilder.
Sen de kommer fortsätta att titta och gå hem och skratta. Ja, det låter ju jättetaskigt. Jag hoppas verkligen ingen av er.
Jag hoppas du, Maria, startar ett Instagramkonto med bara sådana bilder. Alltså, jag kommer ju följa direkt ändå och bara äcklas.
Tåkonto.
Okej, så här, lyssna. Vill ni imponera på Maria Montazami så ta hand om era fossingar, helt enkelt. Nu fortsätter programmet som vanligt. Hej Sandelema-panelen, jag heter Rita. Min pojkvän svär väldigt mycket och jag skäms om vi är ute bland folk. Det är inga grova ord, men det låter så himla fult. Jag påminner honom och han brukar förbättras, men bara tillfälligt. Sen kryper svordomarna in igen och till slut blir han bara sur om jag fortsätter att påpeka det. Vad gör man om man tycker att ens partner pratar ovårdat och osexigt? Maria Montazami, vad tycker du om folk som svär?
Jag är ju ganska man och kvinna, så jag tycker, är man en man, tycker jag, de kan faktiskt få svära till. Jag tycker det är väldigt manligt.
Och svära?
Ja, faktiskt. Men en kvinna som Anna Anka, det har jag aldrig hört maken på. Och jag tycker det låter jättefult.
Ja. Och du ska jobba med henne nu?
Ja, men vi är vänner och hon vet att jag inte tycker om det. Men en skånsk tjej som svär.
Är det värre med en skånsk som svär?
Ja, för det låter lite grövre. Du vet, det blir på ett helt annat sätt. Så jag tycker att män kan svära hit och dit, who cares?
Okej, okay, men inte kvinnor?
Inte kvinnor.
Nej, det är oftast... inte jättepolitiskt korrekt att säga det där för 2018.
Nej, jag vet. Nej, förlåt.
Sebastian Boudet, vad säger du?
Jag vet inte, fan.
Du går igång här nu, Maria.
Ja, men det låter ju så gulligt.
Alltså, jag har lärt mig svenska i ett kök med kockar och båda tjejer och killar. Och jag tycker att det svenska språket ibland saknar lite så här krydda och lite intensitet.
Mm-hmm.
Och att med en liten fan eller vette skit så... kommer man, får man, alltså för mig som behöver uttrycka känslor. Och
vad säger ni i Frankrike när det blir förbannade?
Alltså, vi har så mycket svordomar så du kan inte fatta. Vi har, okay. Man kan skriva en hel bok bara med fördomar. Plus att vi kan inkludera väldigt hårda svordomar i väldigt fina meningar. I Provence, man säger ora tre gånger i en mening, fast det hör man inte. Det är putain, putain, oh putain, oh putain, oh putain.
Man säger... det låter nästan som en liten rap. Oh putain, oh putain, oh putain.
Ja, men det är absolut så. Och då tror jag att om man använder svordomen på rätt sätt. Tycker att det finns inte så många hårda ord för att beskriva riktigt dumma människor och man är så gillar situationen och man har ont och man är ledsen och man är förbannat.
Josefin Grafford?
Ja, men det här är ett problem lite som jag faktiskt har haft. Att jag kan hamna i, jag vet inte vad det är, någon svordomsperioder eller någonting. Och det låter ju inte bra. Alltså någon svordom här och där, det tycker jag kan krydda.
Ett kraftuttryck, men inte när man ersätter det med någonting för att man inte hittar ordet på.
Nej. Så att ja, men jag tycker man kan införa den gamla klassiska svärburken.
Okay, en femma varje gång man svär eller?
Ja, eller det kan ju vara mer pengar.
Man
så att
swishar
det
till sig själv.
Ja, kanske det, svärswish.
Ja.
Varför inte?
Ja.
Nej, men jag tycker att hon kan kanske be sin pojkvän att han svär högst 5 gånger per kväll.
Ett svordomstak vill du ha.
Ja.
Mm.
Någonting måste ju verkligen tas till för att han ska sluta med vana. Och då tror jag att en 20-lapp varenda svordom, det kommer kännas i plånboken till slut. Så att det
blir en kretaresa varje år ungefär.
Precis, men ja.
Alltså de är inte gifta, de är inga barn. De kan lika bra byta pojkvän och hitta någon som de tycker är bra. Prata fint. Varför ska man försöka ta någon och sen försöka förändra för den personen? Om man återfaller hela tiden, det är för det är en del av honom. Så egentligen gillar hon honom som han är eller får hon byta?
Byt partner är Sebastians råd, Rita. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Joakim. Jag har blivit en ofrivillig hemlighetsbärare i vår umgängeskrets. Vilket har satt mig i en hemsk situation. Mina två bästa vänner har båda erkänt att de har varit otrogna mot sina respektiva fruar. Med varandras fruar alltså. Jag är rädd att försäga mig när jag umgås med dem och känner att det är en enorm börda att bära själv. Min fru är vän med båda tjejerna också, så jag vågar inte ventilera med henne heller. Jag vill att detta ska få ett slut, men är rädd att förlora båda mina bästa vänner. Vad ska jag göra, undrar Joakim. Den här är ju lite godis i. Vad säger Maria Montazami?
Vet båda om att männen sov... Nej, de vet inte ens om att de sov med varandras fruar.
Nej, alltså de vet
inte varandra. Då är det ju klart att de inte vet.
Nej, det är klart att de inte vet. Det är en hemlighet.
Ja, förlåt. Ja. De lever ett jättefarligt spel. Jätteonödigt. Jag tycker han ska prata med männen och säga att sluta.
Ja. med pekfringet uppe. Ajabaja. Men annars så berättar han, eller? Ska han sätta någon slags ultimatum? Vad säger Jossa?
Ja.
Ja, alltså jag ser det lite som plus minus noll. Ta det chill. Vad är det som är så...
Men han kanske är sotis, Josefin. Han kanske vill vara själv med.
Hans precis. Fru är bästa vän med de här tjejerna också. Vad säger Sebastian alltså, på det? Om det
jag skulle säga att just hans fru vet också säkert att båda tjejerna har varit med båda killarna. Så att hon kanske, hans fru bär kanske samma hemligt som...
Så du så tror
han, han borde vara tidigare med sin fru först.
Så Joakim och hans fru borde först prata. Vet du att jag vet att du kanske vet?
Ja, och de kommer hitta på att hon vet också. Så att då är det ett check.
Men tänk om hon inte vet då?
Ja, men då får, alltså om man kan inte ventilera med sin fru då, jag hoppas att hon är tillräckligt smart för att inte bränna mig för mina kompisar och kanske ta det här.
En stor fråga i det här är ju också, är det här en one-timer som har hänt från båda männens håll eller är det något som pågår? För är det något som pågår då kan jag förstå att det blir lite tyngre, men om det är bara något som har hänt för båda två.
Och det är över så att säga.
Ja, då tycker inte jag att
släpp
det är...
Släpp det, Joakim,
ja,
tycker du?
Ja, då tycker jag verkligen det. Och jag tycker att det är jättedumt att blanda in hans fru i det. Jag tycker hon mår bäst av att inte veta någonting.
Jag kommer ihåg, jag bodde i USA några år och mitt första jobb där, det var för just två franska par. Och de två paren, de låg med varandras fru med på regelbundet basis.
Oj, oj.
Och alla visste förutom dem. Och det, så det var väldigt konstigt klimat för alla personal, alla man såg, det var de satt och pratade med, man hörde honom satt och rullade croissanger och säger åh ja, Bernadette, du ikväll. Alltså det var så jättejobbigt och spännande samtidigt.
Men vad gjorde du där? Du lade inte i?
Jag rullade mina croissanger
och
gjorde dem väldigt goda.
Ja. Och du lade inte i överhuvudtaget. Tycker du Joakim han ska prata med sin fru eller det tycker du?
Ja, jag skulle göra det.
Okej. Okay. Och vad tycker du? Tycker du att han ska prata med sin fru eller tycker han ska prata med några män eller inte alls?
Nej, jag tycker han ska prata med sin fru och sen tycker jag de ska swisha partner.
Så att det kommer
så får de den de vill ha.
Och sen gör man inte vid program av det.
Ja, det låter som en bar reality, Maria.
Ja.
Tack. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Samuel. Jag och min brorsa ärvde nyligen en stuga och sedan dess har det bara blivit bråk. Han har rivit delar i huset för att renovera men sen har det inte blivit av. Nu står huset och förfaller utan att det går att använda. Han låter inte mig fortsätta renoveringen för då blir det inte som han tänkt. Jag har försökt sälja min halva till honom men han vägrar. Det känns så otroligt tråkigt att inte kunna njuta av stugan men jag är rädd att dra igång ett bråk. Hur skulle ni gjort i mina skor, undrar Samuel. Josefin Crafoord.
Ja, dra igång ett bråk. Det är inte schysst. Det är inte schysst att liksom påbörja något och sen inte avsluta. Och då när brorsan vill kliva in och faktiskt göra klart, vilket jag tycker den här... Ja, Samuels bror borde bara så här vara glad och tacksam för det. Då ska han säga, jag vill ha det si, jag vill så. Nej, alltså, nej. Det är klart att man kan rådfråga med brorsan. Vadå, tycker du den här tapeten är okej eller ska vi ta den? Det, alltså, lite kommunikation kan de ju ha. Men bromsklossen måste skärpas. Och i annat fall så ska Samuel få sälja sin halva så fort som möjligt.
Vad säger Maria Montazami?
Jag menar, skulle jag och min syster ärva någonting och samma sak händer, då hade jag också blivit arg.
Såklart. Framförallt när den andra inte vill någonting utan bara vill bromsa.
Ja, precis.
Det är en sak man olika vill, ja. Vad säger Sebastian?
Det låter som så här struttmetoden, man står här och stoppar huvudet i sanden och alltså gör
struts-metoden.
Struts, ja. Den stora fågeln. Det känns så typiskt att man just vågar, så man är konflikträdd och man vill inte våga. Alltså man måste kunna bråka, det är bra att bråka, det är så sant. Mm. Alltså få ut skiten, alltså säg som det är och ursäkta min franska, men det är lite ta ut med skiten, alltså lägg grejer på bordet och säg nu vi har det här huset, vi vill kunna njuta av det eller säljer vi. Punkt.
Du som kom från Frankrike till Sverige, upplever att vi svenskar inte vågar bråka med varandra, inte vågar prata om skägget, utan att vi duckar hela tiden?
Ja, alltså man är lite konflikträdd kanske. Man tycker inte om och jag älskar bråk. Bråk är det bästa som finns.
Jag älskar också det. Det är det som är så kul med att åka till Frankrike till exempel. För att där är det, man blir ju ofta lite så här, nästan förnedrad om du går in på en restaurang eller något. Det gör ju att man taggar till och så måste du liksom möta upp och bevisa så här att nej men fan, mig kan du inte klampa på, och så möts man på något vis efter en stund och så blir det så här härlig stämning. Ja, jag älskar det.
En franska servitör är lite grann, vad gör du här, när man sätter sig?
I love it.
Ska du äta? Ska du inte ha det så här? Var det inte bra? Jo, men vadå?
Jag blir anklagad.
Ja. Men man måste faktiskt ställa lite krav, och den ena har ju inte mer rätt än den andra om båda har fått ärva lika mycket i stugan eller huset.
Nej, och det är dags att ta den här fighten, tycker nästan alla här, och inte rädd för att bråka.
I värsta fall får han tutta på. Ja, om det går riktigt, alltså om tiden bara går och de inte hittar en lösning, så kanske man kan, jag tänker mig så här, ful tutta på.
Tänker du en uppföljning på det här? Och någon skriver, jag tuttade på, jag följde Jossans råd. Nu sitter jag på Kumlaanstalten och har ont överallt.
Det var inte så jag menar. Jag menar bara att det är ett fruktansvärt scenario. Så ska man absolut inte göra. Och tänk vad hemskt om det skulle bli så. Kom överens nu istället.
Tänk att jag räddar dig.
Tack
så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Det är Josefin Crawford idag, podcaststjärnan, det är realitystjärnan och originalmedlemmen i Svenska Hollywoodfruar, Maria Montazami, mina damer och herrar. Sen har vi kocken från Dessertmästarna i Kanal 5, Sebastian Boudin.
Jag bagare och konditor om jag får be, men...
Är du bagare och konditor?
Jajamän. Mm.
Är det hierarkiskt det där, att det är lite finare att vara bagare och konditor, eller är det bara...
Ja, nej men alltså det är mest det jag är sen. Jag kan slänga ihop en omelett så.
Jag hade bara fel helt enkelt.
Ja.
Så enkelt var det.
Och skönt hur du försökte rädda det plötsligt.
Ken.
Försökte rädda mig själv.
Alltså Anders.
Ja men det är halva mitt jobb att rädda mig själv ur den här gyttret. Du där hemma, du kan rädda mig också genom att skriva brev. Du är bränslet i det här programmet. Dilemma@mixmegapol.se är adressen. Och nu blir det strax triangeldrama, gött folk. Det är Robert som har mejlat mig. Han skriver att hans döttrar bråkar om samma kille. Hejsan dilemmapanelen, jag heter Robert. Jag har två döttrar, 25 och 16 år gamla, som har världens bråk om en kille. De brukade ha en superfin relation, men nu har 16-åringen börjat träffa stora systerns ex. Han är 26 år och känner dem båda genom en fritidsaktivitet. Jag har sagt att jag tycker att de ska sluta träffas, men de ses ändå. Kommer förbi stora systerns jobb och hon blir arg och ledsen såklart. Yngsta dottern bor med sin mamma och mamman vill inte lägga sig i. Jag håller på att bli vansinnig. Kan jag göra något, undrar Robert. Vad säger Maria Montazami?
Oh, jag hoppas att du inte skulle fråga mig.
Då gjorde jag det. Oj, så svårt. Josefin Crawford, du kan väl sånt här?
Ja, alltså, kan och kan. Men jag har ju en så här liten tumregel för mig själv i alla fall. Mm. Och jag vet att det finns jättemånga där ute som inte håller med. Men jag tycker ett ex är ett ex. Mm. Och man kan liksom inte paxa ett ex. Är det över och det är slut, och då måste exet kunna bli ihop med vem som helst. Så därför tycker jag, okej, nu är det lite åldersskillnad, hon verkar rätt ung, 16 år.
Rätt ung?
Ja. Men nu har de börjat träffas, de kanske är kära, och man kan ju säga vad man vill, men vi vet hur två kära människor funkar, som två glada idioter som inte fattar ett skit. Så därför låt det vara. Det jag tycker är fel, det är det där att de går förbi syrans jobb.
Ja, men lillsyran vill ju visa sig. Ja. Titta, jag kan också.
Ja, men
och
det
så vill
är...
hon reta stora syran.
Ja, men det är inte fair. Och nej, där borde stora syran kunna säga, okej, gör vad du vill med mitt gamla sunk-ex om du nu tycker att det är så härligt, men Jag vill inte ha det i ansiktet.
Men det är ju robot här, pappan som blir galen för att det här slår i split med mellan systrarna. Vad tycker du pappan ska göra när hon ser att lill syran går omkring och retar upp storsyran med exet omslingan och halsen?
Alltså, jag har tre pojkar så att jag har inga döttrar, men jag tänker stackars farsa, jag tänker jättemycket, jag lider med dig, först vill jag säga. Sen problemen ligger i killen. Alltså jag skulle ju bryta hans båda ben. Att han var någon på.
Som pappa?
26 år, alltså, ja,
du har andra lagar här i Sverige.
Nej, ja, men det spelar ingen roll. Okay, det här det går över lagen. Det här är ju, det är mer jag skulle ta killen i ögonen och se vad du på med. Alltså, du får vänta ju 2 år och vara säkert att du verkligen gäller. Och så man kan fråga vad stora syster har gjort i lilla syster för att skapa det här behov av att jävlas med henne så här hårt. Så att komplex problem, man skulle lägga allt på bordet, samla allihopa på bordet och prata om det och säga okej, vad är ni verkligen kära och vill du bara jävlas? Och jag tror att man skulle säkert få fram att hon vill bara jävlas och det är inte så viktigt egentligen.
Att gå förbi storsyran bara för att retas med gamla exet, det är klart att det är bara för att jävlas.
Nej, men varför kan inte en 16, alltså vadå, man kan väl vara kär och seriös fast man är 16, eller?
Det är inte så farfetched att tro att hon jävlas med storsyran och visar att jag kan också. Det är väl inte helt ovanligt att småsyskon gör så.
16-åringen får väl lära sig en läxa själv, tänker jag. Det är så onödigt att gå in och styra och ställa för mycket.
Jag tycker familjen är viktigast. Systrarna är de viktigaste för pappan. Så jag håller med Sebastian.
Klubbar
ner han, säg stick.
Jag och Maria fixar om man
Robot, anlita Maria Montazami och Sebastian som hitmans. Så löser de biffen. Jag tycker väl någonstans också att pappan borde kunna ta ett snack med den här 26-åringen som är upp med en 16-åring och låter henne spela Allan i hemmet.
Prata på, men jag menar återigen, vad gör man när två personer är uppslukade av varann? Om de nu är det, menar jag. Det är svårt att påverka.
Hoppas verkligen att de inte är intima
med varandra.
Mm.
26-åringen och 16-åringen. Mm. Vad tror du själv? Tror du de håller varandra i handen och tittar på mitt Afrika
jag
någonstans?
Jag hoppas det.
Ja, det tror ju inte jag. Men det är bara jag, som sagt.
Tack så mycket. Det är bara du,
Hejsan Dilemma-panelen, heter Manfred. I somras så semestrade jag och min tjej med hennes föräldrar. De är frispråkiga och härliga människor. Men första natten fick jag en chock. De hade extremt högljutt sex. Jag låg i sängen, stirrades i taket till deras skrik och hade svårt att se dem i ögonen vid frukostbordet. Min flickvän tycker att min reaktion är överdriven. Hon verkar van. Men jag blev obekväm. Förutom de nattliga skriken hade vi en fantastisk vecka och min tjej pratade redan om att vi borde semestra mer med hennes föräldrar. Jag blev väldigt ställd då. Kan jag vägra att övernatta i samma hus som mina svärföräldrar, undrar en Manfred i chock. Vad säger Josefin Crafoord?
Nej, men jag tycker det låter härligt. Jag skulle ju tycka att det var väldigt roligt. Det obehagliga, det är ju när det är ens föräldrar. Jag är ganska förvånad över att hans tjej är fine med det. Men som sagt, hon är väl van och hon har vant sig. Men att han tycker att det är så jobbigt, det förstår jag inte. Jag skulle skratta ihjäl mig om jag var med en kille vars föräldrar var med som hade lite kul.
Kan man inte tänka sig att han tycker det är jobbigt att hon är van? Vad säger Maria Montazami om det här?
Jag tror aldrig att jag har hört ett par som låter påäggande eller härligt när de skriker och håller på och hoppar omkring i sängen. Jag säger själv knappt ett djur för jag är jätterädd att någon ska höra i vårt...
Biter du i kudden?
Ja, nej, men jag kanske säger ett och annat fnys. Men jag menar... Manfred, jag tycker synd om dig. Och de är säkert lite äldre. Kanske 50-årsåldern.
Ja,
minst.
60.
Ja, tack.
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att han behöver inte semestra med dem. Eller sova med dem.
Mm. Vad säger du, Sebastian?
Jag skulle ge dem en match.
Okej, hur då?
Jag är tillbaka.
En gökduell.
Lyssna på din dotter, du.
Ja, det var en bra idé.
Nej, men alltså det är både och. Jag är väldigt prud och jag vet att i min franska, jag har aldrig sett mina föräldrar nakna och man har varit väldigt mån om man inte låta och det är också respekt när man tog sin flickvän hem. Man var också respektfull för de andra. Jag tror det är lite respektlöst tycker jag. Jag skulle egentligen ge dem en bra match bara för att markera så att det blir obehagligt från båda håll på morgonen dagen efter.
Men är det lite osmakligt att duellera med sina föräldrar?
Det är lite beror på vad hon säger, om man hör så här tydliga ord och gör det och så. Det kanske är lite jobbigare.
Men jag tror också att jag har blivit...
Säger vad? Jag vill veta. Vad säger ni?
Ja, precis. Ja, oh.
Ja, du är verkligen pryd.
Jean-Claude.
Ja, oh, Jean-Claude. Oh. Att jag har varit utstörd du mig nu.
Ja, men alltså.
Men alltså, vadå? Är det lite inspirerande ändå? Det är ju kanske också ett tecken på att de kommer hålla på länge och inte bli så här trött gubbe och gumma med separata sovrum. Alltså, ja, men...
Okej, okay, ska de åka på semester igen eller ska de ta separata rum eller ska Manfred helt enkelt skita i åka tillsammans med sina särföräldrar?
Låt dem låta, men kanske ta ett rum som har lite tjockare väggar. Kanske.
Mm. Tjockare väggar.
Låt dem låta, det är ju jättekul att det finns kärlek i huset, men antingen öronproppar eller ge dem en match tillbaka.
Ja, det var lite kul.
Det tyckte jag var kul också.
Ett battle.
Ja.
Tack så mycket. Yeah. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Alice. Min kille har inte körkort, men när han åker med mig så kommenterar han min körning. Han var med bilolyckan när han var yngre och ville inte ta körkort på grund av detta. Men när han sitter i passagerarsätet så är det som att hans nervositet gör mig till en sämre förare. Han kan skrika rött ljus, rött ljus, även fast jag håller på att sakta ner. Han kan dessutom skrika akta när det inte är någon fara alls. Ibland rycker jag till för att jag blir skrämd. Han gör mig till en sämre förare och vi bråkar alltid i bilen. Hur får jag honom att lugna sig? Undrar Alice. Vad säger Maria Montazami?
Det finns ingen värre än en sidoförare som sitter och skriker och akta och, eller du vet, håller på sådär. För det är ju även min man.
Han gör det?
Ja, han till och med textar mig om han åker till jobbet. Så textar han mig och säger, Maria, det står en polis där och där. Så kör försiktigt. Men det är ju väldigt omtänksamt. Men han är jätteinne
nästan
på det.
Nästan lite ängsligt, va?
Ja. Men... har den här killen varit med i en olycka? Oh, ja, jag vet inte, Anders. Jag tycker jag känner mig... ja, jag har faktiskt inget svar.
Men grejen är, Maria, så här, du får ta så ledsen. Det är inte alltid man har svar i det här programmet. Och grejen är det att om vi börjar där, att han har ingen körkort själv. Så han sitter och påpekar att hon ska köra. Han kan inte själv köra bil.
Hade det varit mig och han hade suttit där, då hade jag sagt, håll truten, det är jag som kör. Tycker du jag kör dåligt så skaffa ditt körkort. Och kör själv. Så hade jag personligen sagt.
Ja, det är väl ganska rimligt.
Mm.
Vad säger Sebastian?
Ja, men alltså, det är fint, han har haft olycka, han är traumatiserad och så. Men det är klart att om han skapar ännu högre fara.
Mm.
När du sitter i bilen, jag är i ratten, du inte har ett körkort. Jag förstår din trauma och så, men du måste ju ta hand om det. Men du påverkar mig negativt och jag kör sämre när du står bredvid mig. Så när jag kör, du håller käften. Jag ser röda ljuset, jag ser det och alltså det är hon som håller i ratten.
Köp en elcykel.
Eller köp en bil som kör själv.
vad säger Josefin Kaffer?
Ja, nej, men jag håller helt med. Alltså, mitt ex var ju också så. Satt hela tiden och bara, nu är det rött, nu ska du byta fil. Mm. Vänster, höger, rakt fram, stopp. Alltså, det är ju omöjligt att köra med en sån. Alltså, man blir galen.
Uh-huh.
Till att börja med kan hon ju sätta honom i baksätet.
Mm.
För det blir i alla fall lite bättre. Helst i bagageluckan.
Ja,
allra
jag tänkte
helst.
Precis det.
Barnstolen.
Ja, precis. Bakvänd barnstol.
Mm. Med en iPad och hörlurar.
Och en silvertejp över munnen också. Hade varit jättebra. Uh-huh. Nej, men, och sen så tror jag faktiskt på riktigt att det skulle vara väldigt bra för honom att ta körkort.
Uh-huh.
Jag tror att för hans del, om han nu är traumatiserad, att börja ta körlektioner själv och ta ett eget körkort, det kan man uppmuntra till.
Där har du en poäng. Han ska själv ge sig in och se hur lätt det är.
Ja, och liksom komma över
så
den här...
Så kan hon sitta och gnälla på honom.
Ja, hon kan ju övningsköra med honom till exempel.
Mm. Precis. Lite tillbaka kaka helt enkelt, tycker Josefin Kaffer där. Men var inte så snäll framförallt, Alice. Sätt ner foten och säg håll käften.
Ja, annars får han inte åka med. Får han ta taxi? Kan jag sitta och kommentera en taxichaufför? Får vi se hur det går.
Hur länge han kan göra det.
Ja, just det.
Tack så mycket.
Då får man åka ut med huvudföre.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter John. Jag träffade en tjej för några månader sedan. Vi började flörta och det ledde till slut att vi hade sex några gånger. Efter ett tag så slutade hon svara. Fine. Problemet är nu att jag har sett på sociala medier att hon är gravid. Jag kan vara pappan, men hon svarar inte på mina sms. Jag vill inte vara för påflugen, men jag kan ju vara pappa till hennes barn. Herregud, hur långt ska jag gå för att få prata med henne? Undrar John, som mellan raderna är förtvivlad, känns det som. Vad säger Sebastian?
Ja, alltså, ta reda på saken. Alltså, kom igen nu.
Hur hårt ska han gå fram då? Ska han
med hur hårt det behövs. Alltså, du kan inte, vem vill ha ett barn som springer omkring som kanske är din? Alltså,
Hur som helst, hon har satt grillar i huvudet på honom, så han ska ju göra allt han kan för att få reda på sanningen.
Problemet är att hon säkert inte vet heller. Kanske hon har varit med de där två eller tre, inte vet jag. Alltså,
vi ska inte hålla upp henne som...
Man kan inte lägga ansvaret på någon annan. Jag fattar inte varför det är så svårt att prata med varandra. Han frågar hur långt han ska gå. Jag tycker han ska gå hela vägen. Och fråga, är det possibelt att det kan vara mitt barn? Mm. Är hon med någon annan kille nu som...
Hon svarar inte, så han vet väl ingenting egentligen. Han har inte sett att hon har någon kille överhuvudtaget. Utan han har bara sett bilder på henne när hon är gravid. Och han har väl någon slags panik, kanske. Ja. Vad vet jag? Vad säger Josefin Kraft?
Nej, men jag tycker det konstiga är ju just att hon inte svarar. Jag tänker direkt så här, nej, men det är klart att du inte är pappan. Även om jag förstår att John blir nervös och orolig. Men jag tror hade han varit det så hade hon hört av sig. Så jag tänker så. Men nu har det här satts grillor i hans huvud. Och han får väl catcha henne på stan helt enkelt. Om han vet var hon bor, gå dit, plinga på eller...
Ska man stalka någon gång så är det den här gången.
Man ska stalka mer än vad man tror.
Ja. Det är underskattat.
Ja, det är underskattat. Ja. Det är så man gör för att komma någon vart här i livet.
Ja, okej. Okay. Ta reda på det här helt enkelt, John. Sebastian, vad säger du? Du viftar.
Ja, men alltså, om det var ett ligg då, det var bevisat att han kanske hade börjat skydda sig.
Lärare borde titta in.
Nej, jag är inte lärare, men det skapar väldigt stora komplicerade situationer.
Just det. Men om ingen har några komplicerade situationer i livet så får vi inga brev. Vi måste lägga ner det programmet. Så jag vill inte säga att man inte ska...
Ja, är det inte bra då?
Vad är det du säger, Anders? Att man inte ska skydda sig så att vi får fler
nej,
brev?
Nej, det jag inte. Jag säger
bara, lyssna inte på Anders.
Det är roligt att göra radio.
Go with the flow, va?
Vi kan ha ett nytt program att göra, kanske.
Men hur som helst, John, det känns som att om vi ska försöka ta och göra någon slags sammanflätning av resonemangen här så är det väl så att du ska ta reda på det här. Vad som än krävs, om det är så att du ska stalka henne, knacka på dörren och så ska du ta reda på. Så att du får grillorna ur huvudet.
Ja.
Tack. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Ayman. Min brorsa har en väldigt stark övertro på sin personlighet och karisma. Han drar skämt som bara han tycker är kul och berättar alldeles för utdragna historier. Speciellt när han har druckit några öl. Jag älskar min bror på många sätt, men det här är hans akilleshäl. Nu är jag och min fästmö i full fart att planera bröllop och min bror tar för givet att han ska vara toastmaster, vilket jag är djupt orolig för. Han kommer bli så sårad om jag väljer någon annan. Kan jag svika min bror och välja någon bättre lämpad, undrar Ayman. Vad säger Sebastian?
Låt honom vara toastmaster, så då slipper du ju talet. Då är ni så busy med att ta hand om alla andras
tal också, tror jag.
Nej, men han har en poäng här.
Alltså, han kommer ha så mycket. Ge honom en massa grejer. Fixa blomarrangemang, ämta bröllopstårta. Alltså, jag behöver dig, det är min stora dagen. Och smickra lite.
Så när Aymans brorsa här får uppgifter som är väldigt mycket har med att göra med logistik, vem ska hålla tal nära, då kommer han att tänka på det så mycket så han hinner liksom inte att stå vara rolig och säga massa dåliga skämt. Maria Montazami, vad säger du om det?
Jo, men jag tror också att han borde få rollen som toastmaster, för han, det är ju hans bror och han vill känna sig behövd. Det kanske är därför han drar såna långa historier för aldrig någon som lyssnar på han. Så det här liksom också ger han massor med jobb så han kan
överösa honom med uppgifter.
Nej, men gud, ni förstår inte, det är katastrof. Han kommer ju dra långa historier om alla som han presenterar för att hålla tal, plus att han kommer lägga till ett eget tal. Alltså det kommer bli som katastrof.
Han kommer förstöra bröllopet med
trust me, alltså det, nej, jag tror inte. Alltså,
plus att han kommer skryta också med allt han har gjort. Jag har gjort det och det och det.
Det också.
Och du med Jossa nu, Maria?
Ja, men jag tänkte...
Tack.
Du har vänt jackan på en gång på pass på 2 sekunder.
Nej, men alltså, man hör ju ibland på breven, man hör så här, när han har fått ett par bärs innanför västen, då börjar han babbla och det tar aldrig slut. Och han kommer ju få det på det här bröllopet också.
Han kommer hålla tal och glömma sin uppgift.
Han kommer tro att hela bröllopet handlar om honom helt enkelt. Så att,
kan man be honom att inte dricka den kvällen?
Det går ju inte att säga att du kan inte dricka på bröllopet, då kommer han bli jätteförnärmad.
Han blir dum när han dricker, så låt honom vara fin.
Ja, låt honom vara fin, men då måste ju det vara lite
du lever i en liten bomullsvärld.
Ja.
Nej, men vadå, du blir dum när du dricker, drick inte.
Nej.
Jo, men han kommer inte lyssna på
han
det.
Han kommer inte kunna hålla sig. Nej, det är väl man det dricker snarare. Ju jättemycket på bröllop.
Drick ananasjuice, det är gott. Med lite såna, man kan stoppa lite minta. Och så. Det finns jättegoda alkoholfria dryck. Mm. Drick kombucha med ingefära, inte vet jag. Någonting som är
härligt. I din bursa finns jättegoda drinkar med ingefära och ananasjuice.
Det är bra för tarmflora, det är bra för din psyket. Det är fantastiskt. Det kommer förstärka ditt immunförsvar till och med.
Sebastian kanske kan vara toastmaster.
Ja, Sebastian kan vara toastmaster kanske.
Ja, Iman, ring med.
Hur som helst.
Gå på Instagram och messa med där. Jag kommer till ett bröllop på ett toastmaster.
Jag hade velat haft lite mer en sån här pratnisse. Jag tycker det är skönt.
Du tycker det är kul?
Ja, jag personligen tycker att det är kul. Så han kan få vara toastmaster på mitt kommande bröllop.
Okej.
Ja.
Då har du ett gig för brorsan Iman. Och så kan han ju försöka undvika ditt bröllop. I alla fall som toastmaster. Tycker Jossan, för då blir det katastrof. Medan Sebastian tycker definitivt att han ska göra toastmaster. Begrav honom uppgift och så tänker han på det snarare än att försöka vara rolig. Maria Montazami, hon tyckte först som Sebastian, sen vände hon kabben efter vinden och bara föll platt för Jossans argument. Kan man säga så? Det stämmer. Du säger du stolt.
Ja. Tack Maria.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Lina. Jag och min kille är gravida. Superkul och spännande. Men vi är inte överens om att ha reda på könet. Han är jättenyfiken och vill förbereda sig på vilket kön barnet ska ha. Medan jag vill veta först efter förlossningen. Min kille har ett värdelöst pokerface och har till och med erkänt att han antagligen kommer få säga sig. Jag är lite vidskeplig och har fått för mig att något kommer gå fel om vi tar reda på könet innan förlossningen. Jag kommer vara konstant orolig om jag vet könet och tycker att min oro ska gå före hans nyfikenhet. Vad tycker ni? Jag ska göra, undrar Lina. Maria Montazami, den här kan du.
Jag har ju 4 barn så jag vet precis vad jag tycker. Jag tycker det är så roligt när man tar reda på vad det är för kön. För då kan man alltid hänvisa till Britt-Marie eller hänvisa till Ola.
Heter dina barn Ola och Britt-Marie?
Nej, Britt-Marie är det roligaste namnet jag vet. Jag säger alltid Britt-Marie.
Varför ska man hänvisa till Britt-Marie då? Vad tycker Britt-Marie om det här? Alltså,
då kan man säga så här. Men ska vi köpa den här sängen till Britt-Marie?
Och man kan förbereda sig.
Ja, hon blir liksom en medlem. Och när hon väl kommer och ser ut som en Rosmarie, då kan man ju liksom, då blir det ju helt annat.
Nej, men, det är chock. Hon brittar mig inte Rosmarie, vad gör vi nu?
Jag tog reda på alla mina 4 barn och när Sara kom då var det Sara och sen berättade vi för Sara när Hanna skulle komma. Så vi behövde inte ha någon svart sjuka mellan barnen. Nej. Utan alla var redo och visste vem som skulle komma.
Så du tycker att de ska ta reda på barnets kön helt enkelt, så de har någonting att relatera till. Yes. Vad tycker Sebastian Baudet?
Jag har alltid velat veta, som du säger Maria, att man vill kunna prata och se och känna och att det här är en, och det är svårt om man inte vet hen. Jag hatar det här hen-uttrycket. Så att man vill veta kille tjej, kan man börja fixa lite kläder, man kan börja tänka på namnet, man kan börja förbereda sig. För det är stort skillnad om det är en kille, en tjej. Och det
beror på vem du frågar, kan jag säga. Vad säger Jossan?
Nej, alltså jag kan förstå det där med att man vill ha reda på kön och sådär. Jag tog reda på det då med mitt andra barn. Men mitt första barn så vill jag inte ta reda på. Och i det här fallet så tycker jag det är verkligen upp till henne att bestämma. Jag tycker kvinnan som bär barnet bestämmer.
Jag håller med dig.
Jag håller inte med, för just de säger vi är gravida. Hon sa inte jag är gravid. De har gjort det tillsammans. Det, han måste också kunna ha och säga.
Det är hon som är gravid. Hon bär barnet i 9 månader. Det är att vara gravid. De är med barn. De ska få ett barn tillsammans. Det är vi överens om. Hennes effort bör, tycker jag, göra att det är hon som bestämmer.
Ett extremt förmätet av killen att ta äran åt sig för att, att det är hon som ska gå igenom de här 9 månaderna, allt vad det innebär, och så födseln där som är en stor vånda, så ska han där och säga, det var lika svårt för mig.
Nej!
Och vi är gravida. Maria, vad tycker du?
Kan de inte tillsammans bara säga, den här gången bestämmer vi och nästa gång blir vi överraskad, fast han kan ju bara hålla med.
Så det är tvärtom vad Jossan sa då, helt enkelt?
Ja.
Ja, okej. Okay. Sebastian, vad säger du?
Nej, men jag säger att låt honom få veta och se till så att han verkligen håller pokerfacet.
Hon skriver ju, han har inget pokerface.
Nej.
Varför måste han veta i förväg?
Om så slipper hon, de bråka om två namn. Du, och sen när han stryker henne på magen.
Men det är jätteroligt att ha.
Hej lilla Britt-Marie, säger han.
Ja, men det är kul att det är Ola eller Britt-Marie. Det är kul att det finns två namn. Det är också kul när man tror, som jag trodde till exempel när jag väntade Rodrik, så trodde jag så här, men gud, det här blir en liten tjej såklart. Och så kommer det ut en 4 kilos klump med snopp och pung. Alltså det är ju bara så här, wow, shit.
De är väldigt små. Alltså. Så.
Nej, men pungen var jättestor faktiskt.
Ja, men det är, alltså,
jag vet inte vad det är.
Det är som kommer ut ett paket så här. Det är lätt som ett värsta paket som kommer ut här.
Ja, men det är ju det. 4 kilos, det är ganska mycket att få ut där nere. Alltså, ja, det, eller hur, ja. Maria? Ja. Alltså, ja, du har ju fött både tjejer och killar. Och säkert, vad vägde dina?
Ja, nu har ju vi... inte kilo, vi har ju pounds.
Aha, oj.
Ja, så det är
ännu mer.
Jag tänkte ju att vi gottar ner oss i teknikalitet. Jag säger tack så mycket till Josefin Crawford.
Tack.
Tack så mycket Maria Montazami.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket Sebastian Boudet.
Tack så mycket.
Vi härifrån säger jag toodaloo, hej hej.
Toodaloo.
Hej då. Au revoir.
Au revoir.